Jag ser hur ljuset brinner ut. Jag ser hur varje liv tar slut. De strålande bloss som lyste för oss tar slut. De brinner alla ut. Jag ser hur livet rinner bort. Där för kort, den ändlösa stig som skulle bli mitt liv tar slut, ska också nå sitt slut. Jag stod vid det rytande havet i natt och såg ut i rymdens evighet. En svag men tydlig glöd. Jag såg att nya stjärnor föds. Och fast det var natt var det ändå inte svart. Där ute tändes nya ljus. Vi är en sekund i epok. Men vårt liv är en oersättlighet. Så innan min låga flämpar till och skymningstimman tiger still, vill jag vara ett bloss för dem som följer oss en tid. Ett ljus i deras liv. En tid. Ett ljus på deras stig.
Välkomna till avsnitt 105 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas Saleo och med dig
Kjell Dellert, prästen.
Vilken vacker sång vi fick höra inledningsvis.
Ja, den heter Ljuset. Den är skriven av Björn Afzelius.
Ja, och den det kom... hörde man nästan.
Ja, den är väldigt Afzeliusks. Ja. Afzeliusks. Ja. Den skrevs faktiskt efter mordet på Olof Palme.
Okay.
Så att den har en viss historia där. Mm. Och det vi alldeles i inledningen hörde, det var kyrklockorna i Edsbergskyrkan här i Sollentuna. Vi hade en tyst minut och en klockringning. Det var en uppmaning från biskop Eva Brunne att kyrkorna här i Stockholm skulle ha. Ja, den tysta minuten är ju påbjuden från regering och riksdag. Men klockringningen ville gärna Eva Brunne att vi skulle ha. Och det hade vi. Och det var en stämningsfull stund i den kyrka där jag befann mig då.
Vad heter det här med tyst minut? Undrar var det kommer ifrån egentligen?
Ja, precis. Vi har ingen aning. Men det är ju något så otroligt effektfullt. För vad vi än säger så blir det aldrig lika stämningsfullt och effektfullt som en tyst minut till exempel. Det är väldigt, och det förekommer ju inte så ofta att det är liksom officiellt att vi ska ha en tyst minut. Ja, just apropå mordet på Olof Palme så är jag ju tillräckligt gammal för att jag var någorlunda medveten när det hände. Och då hade man också en sån här officiell tyst minut. Jag tror att det var en måndag klockan 12 även den gången. Och det var väldigt starkt för att jag var på väg hem från, jag gick på komvux då, så jag var på väg hem från skolan på komvux. Och så när klockan var 12 så stannade jag upp och ställde ner min väska och så stod jag på trottoaren alldeles stilla och tyst. Och exakt samtidigt så är det en man på andra sidan som ställer sig exakt likadant och står där alldeles tyst.
Mäktigt.
Och så står vi där en minut och sen går vi och så är det inget mer. Liksom.
Jag passade på att gå in på Wikipedia och se en tyst minut. Men precis som du säger, det är bara vanligt förekommande i sorgesceremoni och att egentligen allt ska stanna upp under den minuten då. Alltså all verksamhet tåg och fordon och allting liksom, 100 minuter innan man går vidare. Men jag får inte fram här någon bakgrunds var den kommer ifrån historiskt liksom.
Jag vill menas att ännu tidigare i historien, ja. Jag var lite yngre men fortfarande medveten, nämligen när John Lennon mördades 1980, Beatles-stjärnan, så var det föreslaget att man skulle ha 10 tysta minuter.
Aha.
Och det är ju svårt alltså, ja. att samhället står still i 10 minuter. Men det var en önskan, vet jag. Och jag tror inte att den genomfördes, åtminstone inte i Sverige. Jag vet inte. Men, ja, men det är som sagt, det är mäktigt och det är starkt att vara närvarande.
Det är det. Och det här med klockringningen då, varför gör vi det?
Ja, alltså tidigare så var det ju, och det är det väl på ett sätt fortfarande, så att vid fara så ringer kyrkklockorna. Och att man, det var ju liksom en kyrkklockorna, kyrkan stod mitt i byn och när klockorna ringde så var det någonting.
Mm.
Men sen fanns det ju också, nu kanske jag är ute och vandrar på tunn is igen, men själaringning, jag tror att det möjligen är det heter, när det då hade dött någon i församlingen eller byn, så kunde man då beroende på olika status hos personen så ringa i kyrkklockorna olika länge och sådär. Så har det ju varit. Men det funkar ju inte riktigt så, men det är väl fortfarande så att... Och det var ju därför som just det här vid fara, det var ju därför som för något år sedan som kyrkklockorna på något ställe i Sverige, som jag har glömt var, kanske Växjö.
Just det, som vi pratade om i podden,
ja,
också.
Ja, precis, som hade ju ringt i...
Mot en sån här protest mot ett...
Att nazisterna fick demonstrera. Precis.
Just det, så var det.
Så det var ju ett uttryck av det här. Men,
ja, det är mäktigt på något sätt. Alltså det betyder ju ingenting.
Nej, alltså, inte alls. Alltså det gör ju ingenting.
Nej, det gör ju ingenting.
Från, så.
Förr då, så om det var en fara, ja, då kan du göra
någonting. Ja, just det. Då gör det skillnad.
Ja. Och förr innan man hade andra typ av kommunikationsvägar. Ja, men det är klart, då visste jag. Men nu är det någon som har dött liksom.
Ja, just det.
Det kanske var så att man ringde på olika sätt. Så. Men nu fyller det ju ingen egentligen
ingen
funktion.
Ingen praktisk funktion så att säga.
Men det är ändå liksom för i sorgetid och i glädjetid också. Ja. Så ringer det ju bara klockan. Och det är ju någonting. Det är ju något... Det ger ju någon stämning.
Det är absolut, mäktigt, liksom. Absolut.
Och då, en dag då när det ringde samtidigt, ja, då ringer ju kyrkklockan över hela stan.
Ja, alltså, det är
väldigt så kan du ju nästan höra då en kyrkklocka ringa just
absolut,
den här tiden.
Absolut.
Och det
det här är också så tydligt, för jag tror ju, vi diskuterade lite grann det också i kyrkan, det var att vi i kyrkan tror ju ofta att alla vet allting vad vi gör och håller på med och sådär, fast egentligen så är det inte så. Och då tänkte vi så här, vet folk varför vi ringer i klockorna? Nu tror jag, idag så tror jag folk förstår varför man ringer. Men för, jag vet inte också, för något år sedan var det väl, så ringde man för miljön, till en speciell tidpunkt. Så skulle man alla kyrkklockor ringa för miljön. Och det tror jag inte folk visste. Alltså för det första, vi ringer för miljön. Och för det andra,
vad gör det?
I rätt sammanhang så är det väldigt
starkt. Ja, jag har ingenting emot kyrkklockorna. Men det är bara intressant att bara säga varför... Ja, men det gör någonting. Det blir någon stämning liksom.
Måndagar i den kyrkan där jag jobbar, och tror jag en hel del andra kyrkor också, är väldigt lugna. Ja. Det är inte bara att personalen är borta, utan det kommer in folk till skillnad från annars när vi klättrar på vägarna. Men just på måndagar
är
det väldigt lugna.
Stort,
ja. Och så var det även här. Vi var tre stycken, vi var fyra var vi från personalen, och så kom det en besökare utifrån och gick in och satte sig här när vi hade den här tysta minuten och klockringningen.
Ja.
Och om hon råkade vara där bara för det kommer ju folk ibland och tänder ljus, eller väldigt ofta gör det, eller om det var så att hon verkligen sökte sig till kyrkan av den här, det vet vi inte. Men det var väldigt stämningsfullt just det också, att vi satt där. Var och en liksom.
Jag var på en häromdagen här, så var jag på en sån här kurs i ABC och HLR, hjärt-lungräddning. Och den brandmannen som ledde den kursen, han började dagen med att vi hade en tyst minut också då.
För
händelserna som var i fredags. Sverige är skakat. Sverige,
ja, men så är det ju verkligen.
Någonting har hänt. Och det man får ju väldigt blandade känslor. Och jag ska väldigt försiktigt uttrycka mig idag. För det är hemskt, det är fruktansvärt. Mm. Men det händer också hemska saker överallt. Vi ska ju gå igenom den här händelsen och se lite vad vi hamnar.
Mm. Ja, för det är ju det här, vi hade ju bestämt att det här avsnittet, eftersom det är långfredag imorgon är det ju, när det här kommer ut. Och då tänkte jag att nu ska vi få grotta ner oss i sorg den här gången. Att vi verkligen skulle ägna ett program mot sorg. Vi har ju varit inne lite grann på det i olika sammanhang såklart. Men att vi skulle göra det. Och sen så när vi hade bestämt det så hände det här. Och då blev det ju naturligt att vi gör ett litet avstamp om det här, den här händelsen. Och att vi kommer in på sorgen. För långfredagen är ju den absolut sorgligaste dagen på hela året i kyrkoåret. Så är det ju. Mm. Det går inte att jämföra med någonting annat egentligen. Utan den är en riktigt, riktigt dyster dag. Och nu blir det lite sorg i det här programmet med långfredagen också. Då.
Ja. Jag tänker att vi kan väl ta de här händelserna som har varit först och sen går vi över på, men på långfredagen och lite den berättelsen och sådär. Det blir väl en bra.
Precis. Sen kan vi bara, som en liten vink åt dem som tycker att det är alldeles för jobbigt, så kan vi säga att vi kommer att sluta i påskdag. Så att det kommer att sluta bra.
Ja. Ja. Och jag tycker att den här händelsen också visar på att saker kan sluta i kärlek och glädje på ett sätt också, en samhörighet och sådär. För det har ju varit en tid där som har präglats av, men som har skakat om Sverige. Först var det den här bussolyckan som var utanför Sveg, och där det var då sådana här åttondeklassare från Marks kommun som skulle på klassresa. Och så ramlade bussen. Alla ni som lyssnar på det här har ju sett det och följt det. Om vi börjar, vad kände du där? För där vart jag väldigt, självklart otroligt illa berörd. Liksom, att en skolklass och att det var flera elever faktiskt som inte överlevde. Och jag tänker bara den chocken och efterarbetet som måste göras sen på hemmaplan. Men man kände också för när, alltså jag fick ändå känslan när det hade liksom första laxen, när det gått någon dag och mer fokus flyttade kanske från själva olyckan till att hitta en ansvarig. Och man började peka ut den här busschauffören till viss del och till bussbolaget. Och jag bara kastades tillbaka i de känslan som vi har levt med efter våran olycka här. Nu har inte de med varandra att göra. Precis, kanotolyckan någon som hade för år sedan. Och det är helt olika saker med olika utgång. Men i alla fall det här att,
men det är ändå, det finns beröringspunkter.
Ja, verkligen. Det gör det liksom, att man känner så.
Och det är väl någonting som så här djupt i mänskligheten på något vis, att vi måste ha några att skylla på på något sätt. Det är så att vi kan inte ta det här bara att det här hände därför att, eller det hände inte av någon anledning, utan det hände för att en tillfällighet. Ja. Då måste vi alltid ha någon att skylla på. Är det inte busschauffören så är det polisen eller det Gud. Liksom. Ja. Men någons fel måste
någon
det vara.
Någon bär ansvaret.
Liksom. Och det är på något vis, ja.
Och det är ju som du säger, djupt mänskligt. Mm. Rotat i vår människa.
Ja, det finns.
Att hitta någon liksom, en förklaring som är, hålla någon ansvarig. Liksom.
Ja, det håller en uppe själv på något sätt, tror jag. Man måste.
Och även för det kom ju mycket där om sen att bussen inte var rätt besiktad. Jag vet, jag läste allting då, men jag kommer faktiskt inte ihåg allt som stod, men det har ni också läst. Att det var mycket att bussen hade anmärkningar och att det var jobbigt.
Nej, jag fick ju genast återigen, jag är ju lite äldre än andra här. Så jag fick ju en sån här flashback direkt tillbaka till den bussolycka som var i Norge 1988. Där det var en busslast med skolbarn från Kista här i Stockholmstrakten. Där jag tror att det var 24 barn som var med och 12 dog. Och det var också några vuxna som dog, bland annat busschauffören som var pappa till en av barnen där.
Okay.
Han dog inte i samband med kraschen utan några dagar senare då, för han hade legat på sjukhus och dog där. Det blev mycket, väldigt mycket omskrivet. Jag brukar påminnas om den där varje år, för att jag brukar åka runt i kyrkogårdarna på Allhelgona, de kyrkogårdar som jag, där jag har nära och kära som ligger. Och på Spånga kyrkogård just, så när man går förbi för att gå till den grav där jag ska gå, så går man förbi en gravplats där flera av de här eleverna ligger begravda då, från bussolyckan. Och jag brukar alltid, jag slungas tillbaka i tiden så att säga, när jag ser det. De här gravstenarna där. Med, det är många med invandrarbakgrund och de har ofta bilder på gravstenarna som man ser dem. Så att det var väldigt, och det var det första nästan jag tänkte på när jag hörde om den här bussolyckan sen. Ja, inte det. Igen. Liksom, så. Och det är bland det värsta man kan tänka sig också. Men man kan inte gradera sorg eller olycka på något vis, men en mängd barn får sätta livet till det.
Och en sån där,
det går inte att förstå.
Nej, och kommunen, hur ska den förstå vilket arbete? För nu är medierapporteringen slut. Det kommer säkert igen sen när de hittar om han blir dömd. Eller. Så där så förstår man, det kommer ju blomma upp. Så. Men allt det arbete som måste ske hemma nu, länge, månader, det är, ja, det är tufft alltså.
Ja,
ja. Vad befann du dig i fredags? Den här lastbilsfärden?
Jag befann mig inte alls i närheten. Nej. Utan vi har en hantverkare som är hemma fortfarande och renoverar badrummet hos oss. Och jag hade varit ute på förmiddagen och så kom jag tillbaka med bil då, så kom jag tillbaka in där och sa, det har hänt någonting, det är en terrorattack i Stockholm, så här sa han då. Och så slog vi på radion och hörde då vad det var som hade hänt och så. Eller han hade radion på där redan, så att vi hörde det. Och som tur var så var familjen samlad också, så att säga, så att jag behövde inte oroa mig för deras skull heller, så att säga. Jag visste att det var ingen där som var i närheten, men det är ju också ett. Det första man, är det någon som jag känner som är drabbad? Sen, nej, det är skönt, det är det inte. Och sen kommer nästa tanke, men tänk, alltså, det är många som blir drabbade på olika sätt, såklart. På ett sätt blir vi naturligtvis drabbade allihopa, men det går ju inte att jämföra med den sorg som de känner som naturligtvis har missat någon.
Nej,
den
inte.
Fruktansvärda attacken. Det var ju obehagligt också att det gick ju rykten där i början att det hade varit skottlossning på Fridhemsplan.
Ja, precis, och på andra ställen.
Och det var ju riktigt obehagligt, för då blev jag alltså.
Ja, för då tror man att det var någonting större såklart. Ja, att det var kanske
en
skenmanöver på något sätt, och sen är det andra. Men mina tankar gick ju så typ till det som hände på Utöja.
Ja,
alltså,
ja, just
en liksom en avledande manöver på ett sätt, och sen händer mera sådär. Men här verkar det ju vara, det kommer ju, hela nyhetsflödet är ju fullt fortfarande av det här såklart, och att de har väl mycket att utreda, var han ensam i det eller var det fler?
Ja, precis.
Sådär. Ja, nej, det var en fruktansvärd händelse på alla sätt, och jag kom i kontakt med ganska fort, för att det började livesändas på Facebook av en reporter som jag, och då var det också så här, men det ryker här, det var liksom det tidiga skedet liksom.
Ja.
Visste inte så mycket vad som hade hänt, men man, ja, det kan ju vi inte veta, och vi är ju inte, kanske inte ska spekulera i det heller, men vad vill man få ut?
Ja. Nej, ja.
Alltså, och nu ska man inte oreda, skapa kaos, skapa skräck, otrygghet.
Och det var ju målet på ett sätt säkert. Eller kan inte jag veta. Nej, men jag tar för givet att det är liksom. Så. Jag vet ju inte, nu vet man ju inte, det kommer ju ut uppgifter och man vet inte vad som stämmer och inte stämmer.
Precis.
Men enligt någon uppgift i tidningen så hade han ju sagt att han var nöjd med den här attacken och att han hade dödat otrogna.
Precis.
Om det nu är sant vet inte jag såklart. Men då har han ju fått ut det. Men samtidigt som du sa där, som du antydde i början här, så fick han inte så rätt ändå, därför att omedelbart så slöt sig Stockholm
samman. På ett mäktigt sätt alltså.
Riktigt mäktigt.
Ja.
Det är också en sån här, det ordnas en väldig massa fackeltåg för det ena eller andra orsaken, liksom, eller syftet. Och det är väl fint i sig, och det är klart, nu har vi manifestation mot våldet och sådär, och det är fint och bra såklart, fint. Men här är det på något vis verkligen äkta. Det här kommer från folket alla, själva, underifrån på något vis. Nej jäklar, nu ska vi visa att det här går inte. Det här finner vi oss inte i. Och så samlas man och har en stor manifestation som verkligen är
äkta. Ja, men jag tänker att det börjar ju det där på fredag nu. Alla där, vad heter taggen då? Open Stockholm?
Ja, Open Stockholm heter den. Ja.
Och alla som skrev, ja först det här att alla skrev att hela flödet föll, att jag är säker och mina.
Ja just
och
det.
Och sen kunde man ju använda någon så här applikationsgrej som gick via Facebook, i safe liksom. Ja. Och sen började jag säga, men jag har ett hem här om du inte kommer hem, jag har det här och så. För då visste man inte heller hur stort, händer det något mer nu? Vad händer liksom, för all kommunikation var ju avstängd.
Ja just det. Det var ju det första hjärtevärmande liksom, det verkligen att jag såg bland annat en gemensam vän till oss, en ungdomsledare som hade skrivit på Facebook just att jag har en säng här om det så att någon behöver. Och
en annan skrev att jag har en bil och åker runt i norrort och hämtar folk och så.
Det är jättefint. Jag hörde på radio också någon som var intervjuad där att han hade stuckit iväg. Han suttit 3 timmar och kört folk till olika ställen med sin privata bil då. Börja klockan 7 på kvällen och höll på till 10. Och det är ju fantastiskt.
Och det var en dag av upprättelse för polisen också. Som inte alltid får ros.
Nej,
utan mycket ris. Och,
verkligen.
Och liksom att flera sådär. När alla andra sprang åt andra hållet. Då sprang polisen dit. Liksom.
Ja, just det. Ja, nej, det var till och med Leif G.W. Persson var nöjd såg jag. Då måste det vara.
Ja, och det gick otroligt snabbt. Och stänga av allting och så här. Sen hann ju han den här att fly i alla fall. Han kom ut till Märsta.
Ja, det var där. Ja. Just det.
Precis. Nej, det var väldigt märkligt för mig också den här fredagen. För att jag hade varit på gymmet och så kom jag till mig där jag bor. Och sen den parkeringen som utanför mig, den var helt avspärrad.
Mm-hmm.
Med poliser. Det var massa polisbilar och polisavspärrning över hela parkeringen. Och då var jag bara 2 timmar efter, så tänkte jag, jaha, hänger det här ihop på något sätt?
Ja.
Så fick byta parkering också eller sen annanstans. Och sen såg jag då att det hade varit en som hade blivit skjuten där. Och ivägförd med ambulans. Så efter en stund där, så vi kom kanske en halvtimme, 40 minuter efter den skjutningen hade varit. Då. Och de hade ju, händelserna hängde ju inte ihop på något sätt. Nej. Men innan man vet det, när allt är så uppblåst, man har svart att det var skjutningar där och sådär, är det någon jättegrej liksom. Så det var väldigt märkligt. Och sen då på den kvällen så skulle jag ut till Märsta av alla ställen på middag. Och sen när jag precis kommer dit får jag så här, det är massa bilar, eller så här ostripade civila polisbilar på väg ut mot dig. Och sen då var han ju precis där i krokarna. Men det är ju så konstigt liksom. Så det var mycket händelser runt omkring.
Det som är, och det här är det verkligen det är den fina delen ändå, att folk har slutit sig samman och osjälviskt verkligen hoppat in och gjort saker och någon Hemköp som också sa att skicka hit era barn så fixar vi mat. Så. Alla sådana här initiativ är ju toppen.
Och snabbt också.
Och snabbt, ja precis.
Fördel med sociala medier.
Det här är, och den mörka, the dark side, den mörka sidan av det här är ju att nu kommer ju de små trollen upp från stenarna här igen och säger att jaha, det var det här vi sa. Vi sa, ni har för generös flyktingpolitik här nu. Nu är det så här liksom att, och det var det vi sa.
Den hade ju utvisnings, blivit avvisad och skulle utvisas
men hade gömt sig tydligen. Ja. Så här.
Nu vet vi inte hans plan, men det kan ju inte vara att ha överlevt.
Nej, rimligen inte.
Nej. Körde ju så snabbt rätt in i en vägg och överlevde liksom. Ja. Och irrade runt. Och märklig väg också ut till Märsta.
Ja.
Det var inte raka spår utan via Arlanda och buss. Stökigt liksom runt det.
Och det var till och med någon, apropå det trollen här, som hade skrivit på Facebook. Ja, det är ju synd på offren, men fan vad bra att det hände. Någon skrivit då. Därför att, för han menar att nu ser ni hur det går när man släpper in invandrare i Sverige liksom. Det kryper i kroppen när jag ser.
Som
det.
Troende så känner man ju ganska starkt också för muslimerna här i Sverige.
Ja,
liksom.
Verkligen.
Alltså islamofobin minskar ju inte.
Det kan man inte påstå.
Liksom grej. och alla de som lever och har det tufft som det är, tror jag, på många håll och är liksom... Ja, är det, det vidrigt.
Det var någon som skrev på Twitter, var det väl, att de jämförde det här med att man säger så här, släpp inte in invandrare, det kan komma in terrorister. Det är samma sak som man skulle säga, föd inte barn, det kan födas terrorister eller det kan födas psykopater, som det stod. Det blir en väldigt förenklad världsbild på något vis här. Men åter, ja, det är lätt. Nu vill ju de här mörka krafterna, de bruna krafterna i vårt samhälle vill ju att det ska gå åt pipan för att de ska få rätt liksom. Mm. Och de till och med fabricerar nyheter för att de ska få rätt. Det var ju, men de du såg det på Facebook, Svenska kyrkan hade varit utsatt för en grej också. Man hade haft en intervju, jag vet inte vilken kanal, någon tv-kanal, hade gjort en intervju med Hans Ulvebrand, som är domprost i Stockholm.
Ja.
Efter den här då. Och vad han hade sagt vet jag inte, för jag såg inte intervjun, men i en stillbild som man har lagt upp då i olika medier, så hade man lagt in ett citat där att prästen i inslaget säger vi måste förlåta såna här hemska saker, vilket var lögn, för det hade han aldrig sagt. Han sa inte det i intervjun, men där hade man ju, bara för att få visa upp, bland annat någon från Sverigedemokraterna då, en högt uppsatt person där, lagt upp det här och visat så här, nej, så här tycker kyrkan att man ska göra, men det behöver man inte alls göra, vi ska inte förlåta Hitler heller, och så här stod det då. Och det hade han ju som sagt inte sagt, så att det här då nu märker man hur det liksom puttrar i kärren här nu när de börjar kravla sig upp över kanten. Och det är ju fruktansvärt att man då använder den här i grunden fruktansvärda och tragiska händelsen liksom, till att skrapa ihop egna politiska poäng. Så här, det,
nej, det är men precis som med påskens liksom, alltså att det slutar i uppståndelsen och i glädjen, så kan man ju säga att han varit lite på, inte på samma sätt, men i söndags där, när det var den här stora då liksom kärleksmanifestationen. Mm. 25 000 hörde jag en siffra på.
Ja, jag har inte hört någon siffra, men ja.
Nej, men det var ju sinnessjukt mycket folk som ju. Jag tittade på tv och sådär. Vackert.
Ja. Alltså,
100% kärlek.
Ja, visst. Det är fantastiskt fint. Jättefint, verkligen.
Och modigt också. Alltså att man står där enade. För där, om något hade ju varit en mål.
Ja,
för
ja, alltså, ja, visst.
25 000 visst. Samlade på sån liten trång yta liksom.
Ja.
Men det var, jag var inne sen på sent på kvällen där på söndagen.
Mm.
Efter den här kärleksmanifestationen och kollade på alla blommor och de här polisbilarna som var täckta av blommor och papper, skrivna ord med kärlek och överallt så där. Och då slog det mig, det här är lite litet nonsens sidospår, men det var ändå så här, var kommer den här blomtraditionen ifrån egentligen? Alltså jag tänker att den kommer från våra gravar, att vi har lagt blommor på gravarna och då lägger vi det här liksom.
Jag vet inte, det är just det här, om man tar ett vidare perspektiv, den här offentliga sorgen som verkligen är, det har ju med det här att göra, att någon kändis dör och man måste liksom visar sin sorg på något vis med den här kändisen. Man lägger upp bilder, RIP och så här. Och det här också, man, och kanske någon hade någon idé om det här med att på något vis, hur man ska säga, ställföreträdande lidande. Alltså vi behöver få ut vår sorg på något vis, och därför så projicerar vi dem på en kändis som egentligen inte kände, så att säga då. Mm. Men det är ju den ena delen av det hela. Men det där med blommorna, jag vet inte hur det uppkommer, det låter ju rimligt eftersom vi lägger blommor på gravar och så. Det händer ju ofta, man ser på olycksplatser och så också. Om någon har kört ihjäl sig så ser man.
Så det är ljus och blommor. Och
ja, precis. Mm. Det enda jag kan säga är att det tidigaste jag minns av det, det är återigen mordet på Olof Palme. Ja. Och det var väl egentligen den första, nu låter det som att jag är helt historielös, men jag tror att det var den första sån här riktigt stora offentliga sorgen, alltså på det sättet. Det är klart att när kungen dör så blir det sorg och någon krig och allt sådana här grejer. Men just här är en person där... statsministern mördas på öppen gata i Sverige. Det får inte hända i Sverige. Och det blir någon sorts kollektiv verkligen sorg. Inte bara över Olof Palme som ju inte alla tyckte om. Nej. Utan just det här samhället liksom att... Ja, det här får inte hända, det här kan inte hända. Och man gick dit och spontant först la man en ros och en ros till. Och, vilket man också kanske, inte vet jag, men att, med tanke på att Socialdemokraternas blomma är en ros så är det rimligt att man börjar kanske lägga
av. Just det, så kan det vara.
Men rosor i alla fall, och så fylldes det mer och mer. Så att det var ju ett enormt berg av blommor.
Ja, det var ju ett på det var ett blomsterhav där, så att säga. Precis, ett blomsterhav var det ju i söndags.
Precis,
på
det var det.
De här lejonen var klädda i blomster.
Jag hörde på radion där att nu ska vi flytta blommorna. Vi gick i radio och talade om att folk ska veta att nu ska vi flytta blommorna. För att den här grinden som de har hängt upp dem på orkar inte under trycket. Så vi måste flytta till Sergels torgs trappan där istället.
Jag såg den som jobbade med flytta blommor. Det var en liten grej på Facebook där också. Men det är bara... fascinerande varför vi gör den typ av sak. Vi behöver få ur oss någonting. För det är ju väldigt få som har blivit direkt såklart drabbade.
Nej, just det. Nej, precis. Precis.
Men det blir någon landsorg på något sätt. Och då flög min tanke iväg. Och där jag vet att du kan säkert inte svara på det här. Men då undrar jag så här. Inom judendomen, då lägger man ju stenar på gravar.
Ja, just det.
Och då när jag gick där, då bara konstigt så här. Hade det här då hänt motsvarande i Jerusalem i de judiska delarna, hade man då lagt stenar istället för blommor?
Ja, just det. Ja.
Kanske. Intressant tanke. Det är faktiskt en intressant tanke eftersom om det då hänger ihop med graven liksom.
Ja.
Sen var det någon, för jag var tvungen att kolla runt lite, vad kan det här vara? För någon som sa att den hade sett stenar ligga bland blommorna där sådär. Och då kan det ju varit någon ljud.
Ja, det är ju tänkbart.
Men
just de här, för det är intressant med de här manifestationerna, minnesplatserna för som sagt, jag vet inte hur, det ska jag inte säga, men jag vet inte hur det var med just det här, som vi sa, olycksplatser. Någon har kört av vägen och dött och så här.
Ja.
Mitt intryck är att det fanns inte någon blommor och så för det för ett antal år sedan. Nej. Utan det har kommit på senare tid, så är min uppfattning fel eller rätt. Och det är på något vis, återigen det här, vi måste få uttrycka den här sorgen. För vi
har ju en sorg. Ja, men det är ju som kyrklockan liksom. Också då.
Ja, visst, absolut.
Det spelar ingen roll.
Det spelar ingen roll.
Men det visar ändå på så här, men vi är enade. Vi har...
Och det som vi också sagt i en del andra sammanhang och i det här, att sorgen får ju inte så stor plats nu för tiden.
Nej.
Alltså... Vi talar inte, för att brudpar kommer och vill inte säga till döden skiljer oss åt, för man vill inte tala om döden på sitt bröllop. Döden får liksom inte finnas, och den finns ju. Alltså, det är det som är det paradoxala där. Alla vet att döden finns, men om vi inte talar om döden så finns den inte på något vis ändå.
Nej, liksom. Det stämmer ju inte såklart.
Och då kanske, men vi måste få uttrycka det här på något sätt. Och man kan göra, om man nu gör det med en statusuppdatering på Facebook, eller man lägger sätter en marschall vid en vägkant eller något sånt. Eller man går in och lägger blommor på exempelvis Olof Palme och hans mordplats eller här vid Drottninggatan. Så,
men jag fick ett sms av min bror, jag tror att det var på dagen efter eller två dagar efter händelsen. Då hade han suttit och fika där precis där det hände, runt Sergels torg. Och då kom Stefan Löfven in på kaféet och hälsade på alla.
Okej.
Okay. Hej, god dag, Stefan Löfven, statsminister. Ja. Han gått runt och hälsade på alla där för att han var där liksom och visade.
Ja. Han har också fått en liten gång just nu, för just de menar folk säger att det här grejen är ju bra faktiskt. Att så det inte, alltså, folk som vi, polisen har vi som vi sa, snackar mycket skit om polisen. Som har fått det här, men titta det här grejer om statsministern har fått.
Väldigt imponerad alltså, hur snabbt det gick.
Ja, och det är också en grej liksom, när det verkligen gäller så då funkar samhället på något vis ändå. Sen kan man alltid diskutera olika, nu menar jag inte med det här sammanhanget, men polisutredningar som inte har gått så bra och så på olika, men här funkar det, här gick det bra, det var en fantastiskt bra jobb, så vitt jag begriper.
En sista grej där, som jag såg, då gick ju jag såg på mycket i mina sociala medier att folk hade delat en bildtext där Åhléns skrev att ganska snabbt in på att men vi kommer rea ut alla våra rökskadade varor, ja. Kläder och accessoarer och bla bla bla.
Mm.
Och folk liksom hatade väldigt starkt på det här. Osmakligt, vidrigt, bla bla bla. Så. Men jag var tvungen att så landa lite. Jag bara, för jag fick inte den där känslan. Jag tänkte det var väl smart att rea ut det. Mm. Att sådär. Men sen läste jag mer om det och bakgrunden och varit lite mer delad. Ja, det är klart att det kan kännas osmakligt att vara snabbt inpå. Men på något sätt så... The show must go on, liksom. Ja. Alltså, och livet måste fortsätta. Precis. Och det är klart det är en hårfin gräns. För hade det kommit någon dag efter... Men vad smarta ni är som rear ut så att ni inte behöver kasta varorna. Eller sådär.
Men, ja, det är ju det här, precis som du säger, en hårfin gräns. Det är verkligen en balansgång här. Det är så här... Det är med det här så att... Jag fick nog lite dålig smak när jag läste det där liksom och säga att okej.
Jag fick en sämre smak ju mer jag läste om det. Men först när jag
såg, sen gick jag ju Åhléns ut och bad om ursäkt till det här också. Så, men att just bara tanken på att men vi rear. Vi börjar med rea här. Liksom. Då låter det ju vidrigt, tycker jag. Mm. Samtidigt så säger de ju då att men som du säger, the show must go on. Vi kan inte låta liksom terroristerna slår ner vårt samhälle, utan vi måste fortsätta, vi ska jobba på liksom. Och det här är en annan, det här är
komisk,
och det är en komisk grej mitt i allt elände. Och det var ju det här med att det gick ut en meddelande från Melodikrysset på Facebook.
Exakt, det såg jag också.
Och man säger att med tanke på händelserna i Stockholm så ställer vi in Melodikrysset. Det var det liksom. Vi sänder inte, det ska sändas klockan 10 varje lördag. Det finns inspelat, vi sänder inte det, utan vi har ju sänder ju nyheter istället. Den som vill kan gå in på webben och lyssna och lösa där, för där finns det hela tiden. Och sen så småningom så hittar man dessutom en sändningstid i radio, man sänder det på söndagen istället. Mm. Men det här är ju Melodikrysset. Liksom. Jag kan ha löst det ibland, jag tycker det är ett trevligt litet tidsfördriv sådär. Men folk blev ju som tokiga här. En del väldigt.
Jag läste ganska många kommentarer väldigt, för det var så himla starkt alltså.
Väldigt klumet där alltså. Vissa säger självklart, vi förstår och säger, men det går lika bra på nätet och sådär.
Du bland annat skrev så.
Jag bland annat skrev så. Och det var ju mest som en reaktion på allt annat. För jag hade inte ens tänkt lösa det den här gången. Nej. Men det här var mest för att visa att jag är dumma i huvudet eller någonting.
Men det var ju andra som hatade.
Verkligen. Hur kan ni göra det här? Och just den här formuleringen som jag vill komma till nu, det är så här: när Melodikrysset ställs in, då har terroristerna vunnit.
Står det. Starkt.
Och det är lite överdrivet kan jag känna.
Men några skriver också.
Men
några skriver också så här: men nu gör vi precis tvärtom mot vad vi borde göra.
Mm.
Typ så att vi ska väl liksom fortsätta med vår vardag nu sådär.
Mm.
Det fanns ju sådana där mellanskiktet också. De tycker jag var mer intressanta, för där ligger ändå någonting i det.
Och det var det jag så kände också att jag kan förstå, inte när man säger jag måste lösa mitt melodikryss. Vad som än händer, om jag ska dö imorgon ska jag lösa melodikrysset idag. Liksom. Det blir fånigt. Men det ligger någonting i det. Det finns ett liten korn av sanning i det här att vi måste fortsätta. Vi kan inte liksom låta terroristerna bestämma hur vi ska leva våra liv, utan vi måste keep on liksom. Det är verkligen så. Sen som sagt, det finns värre saker än att man ställer in Melodikrysset, men rent generellt så är det så. Det var en dam där som skrev också, vadå webben? Det har inte jag, skrev hon på Facebook.
Nej, det har du inte.
Nej. Men det var ju det är svårt. Ja. Som sagt, man kan ju skoja om just den här lilla fåniga saken. Ja. Att Melodikrysset ska det sådana. Ja. Men rent generellt, ungefär som alltså, kvinnor som säger att jag vägrar vara rädd för våldtäktsmän. Jag går ut på kvällen om jag vill, för att jag tänker inte låta dem bestämma över mig. Mitt liv liksom. På något sätt är det likadant här, eller man säger att jag vet att det kan vara farligt att gå ute sent på nätterna av olika skäl, även om man är, man kan bli nedslagen och rånad och mördad och allt vad man kan bli Men man gör det ändå därför att nej, men jag vägrar att vara rädd. Jag personligen kan inte, jag har inte den styrkan, utan jag håller mig undan sådana gånger. Men de ska inte få diktera villkoren liksom.
Det var också intressant som många skrev, inte just det där, men i andra sensor. Hade det blivit den här stora uppslutningen om händelsen hade hänt i någon annan del av Sverige? Eller är det just för att det var i vår huvudstad liksom? Hade det kört då, hade det skett i, om vi tar någon mer, i Norrköping? Hade hela landet då stannat upp och samlats där på?
Det är tveksamt om det hade blivit en sån stor manifestation om det inte vore i Stockholm.
Och hade tablåerna ändrats då? Och sådär.
Ja,
man nu, tablåerna visar på ingenting. Men bara något märker på att... Jag vet inte.
Det
är ingenting att spekulera i. För
men det är intressant.
Hoppas att det alla händer något liknande igen. Så att vi, så, men
Men nej, precis, men det är klart att det är någon sorts symbolvärde har det väl, att det är vår huvudstad också. Ja. Vi är mitt inne i Sveriges hjärta på något vis. Ja.
Alla de här liknande situationer har ju varit i storstäder.
Ja, just det.
Vad jag kan dra mig till minnes i alla fall, de här händelserna som har varit i Europa och runt sådär.
Det är klart att om det här hade hänt i, jag ska inte säga Göteborg eller Malmö, för det är fortfarande stora städer, men om vi skulle säga, ja, du sa Norrköping eller Skövde eller någonting. Och om man har kört in med en lastbil, är verkligen terrorattack om man säger då. Jag tror ju att upprördheten och så hade varit en samlad på något vis, det tror jag nog. Och att man hade nog ändrat i tablåer då också, gissar jag. Men däremot som sagt att ordna en manifestation mer eller mindre spontan som det kom 25 000 till, det har jag svårt att tro. För att då känner man, liksom, ska jag ta mig dit? Nej, jag tittar på tv istället. Eller vad man nu gör, datorn.
Ja, långfredagen står runt hörnet. Stämningsfull dag, en viktig dag.
Det är det.
Mörk dag.
Och en viktig dag att ägna. Nu,
man känner en stark sorg när man är i kyrkan just på långfredagen och känner det där liksom.
Det är riktigt påtagligt faktiskt.
Och då vet ju vi ändå vad som väntar.
Ja.
Man tänker för lärjungarna och de runt omkring där.
Det måste ha varit döden totalt.
Ja,
alltså, det var ju döden.
Det var ju döden.
Men också det att de hade, sa det i någon andakt med konfirmander eller med ungdomsledare, att alltså, lärjungarna verkligen, de har byggt upp sitt liv kring Jesus.
Ja.
De har lämnat allt. De har lämnat kanske fru och barn och yrke och
allting.
För att följa med den här mannen.
Släpp ditt nät, följ mig.
Ja, och så gör de det. Och så.
Fått nya namn också.
Ja, precis, bara det.
Ja. Nej, för då,
och så dör han.
Ja.
På ett förnedrande sätt liksom. Jaha, vad händer nu med mitt liv? Vem är jag? Kan jag gå tillbaka till de här, till mitt gamla yrke? Kan jag gå tillbaka till familjen? Tar de emot mig igen? Eller vad händer nu? För nu är han borta, jag kan inte. Ja, så det måste ha varit riktigt, riktigt tungt. Jag tänkte läsa en litet kort avsnitt bara ur långfredagstexten, ur Markus evangeliet.
Ja, gör det.
Då är det ju Jesus då har blivit förrådd, han har blivit korsfäst, man har delat hans kläder mellan sig och man har kastat lott om hans kläder, alltså vakterna och andra här, och så tillsammans med honom så korsfäst man två rövare, den ena till höger och den andra till vänster. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen, och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Mm. Några som stod intill hörde det och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa: låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus att andas, och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet, sa han: den mannen måste ha varit Guds son. Mm. Så det är ju långfredagen i ett nötskal där på något vis.
Mm.
Jesus dör, och här, som du säger, vi vet ju att det kommer att ordna upp sig. Men det visste man ju inte där. Och i kyrkan så är
han hade ju sagt det, men det är ju svårt att tro.
Jo, precis. Ja, det är absolut. Det är svårt att... Och, vet om det,
och det visar stämmer. Också på hur svårt det är med tron. Liksom när de som har följt honom och sett mirakel under hört han undervisa. Ändå så snabbt. Ja, men nu var det slut.
Ja.
Fast han hade sagt då liksom att ja, men jag kommer uppstå. Ta det lugnt. Mm. Men ändå blir de så... Ja, jag tror inte förrän jag har fått känna i spikhålen. Och
nej, just det. Just
det. Så det är svårt med tron.
Alltså, ja, även, ja, visst. Verkligen.
Men lärjungen som fanns mitt i hade... hade tvivel.
Ja, och då har man ju... Man vet ju själv hur lätt det är att man säger alltså, ja, men nästa gång så kommer jag komma i tid, säger någon. Ja. Liksom. Då står man och tittar så här, okej, nu är det 5 minuter, den här personen kommer inte att komma i tid. Jag vet, han sa ju det, men jag vet ju att han kommer inte att komma i tid, för han gör aldrig det. Och då är det är små skitsaker som vi har. Här är ju verkligen, hur ska man kunna tro på det här? Jesus har sagt, jag ska dö, men jag ska komma tillbaka, jag ska leva igen. Liksom. Det är en otrolig händelse, och det är förklart man förstår att det måste vara fruktansvärt svårt att tro att det var sant.
Ja, det är väldigt mycket starka känslouttryck också från hans sida det sista dygnet. Från sista måltiden och framåt, och den ångesten som beskrivs i Getsemane trädgård när han ligger liksom och vet att nu är det nära slutet och jag kommer bli tillfångatagen. Liksom. Mm. Och hela den känslan då. Och sen hela den här starka känslan hos när han liksom står inför dig, tänkte jag säga.
Pilatus.
Tack. Ja. Och folket väljer att frige någon annan. En riktig skit.
Ja,
så.
Ja, just det.
Alltså du är alla där, mycket liksom, ja, tappat tron på människan.
Ja.
Och ändå säger där i slutet av korset, de vet inte vad de gör.
Förlåt dem, de vet inte
vad de gör.
Nej, det är stort och starkt.
Det är starkt, det är alltså, om man bär med sig det dygnen som man har haft där, liksom. Ja. Trött och piskad och gått via dolorosa smärtans väg och förnedrad med kors. Ja, men allting liksom. Och ändå så stor att de vet inte vad de gör.
Ja. Men det är ingen av oss som skulle vara så stor.
Nej, absolut inte.
Jag skulle man säga döda dem.
Ja. Kasta blixtar på.
Ja, det skulle man ju verkligen.
Ja, nej, fy.
Nej, men det är som du säger, det här är en stark dag i kyrkan, verkligen.
Det är alltså, det.
Just som vi var inne på i slutet av förra avsnittet, så sa vi gå i kyrkan gärna varje dag, om ni kan. Och det är verkligen fascinerande att följa kyrkoåret,
verkligen.
Den här stilla veckan.
Ja, med
olika, och det växer fram och så det kommer närmare och närmare, skärtorsdagen med förräderiet och mörkret som det slutar i, och sen döden på korset, verkligen, på långfredag, och sen påskafton när alla andra har kul, så då är kyrkan stängd och tyst ända fram till kvällen där med påsknadsmässa och så. Och den fantastiska uppståndelsen.
Ja. Liksom, påsknadsmässan är min favorit på året. Och du gillar kanske påskottan.
Jag gillar påskottan bättre.
Det är vad vi gillar för tid.
Det har att göra med det, de är väldigt lika annars. Ja. Påskottan och påsknadsmässan påminner väldigt mycket om varandra. Men det sker på olika tider på dygnet. Och därför,
gå på den där du känner dig mest mottaglig.
Ja, precis. Om jag får slå ett litet slag för påskotan, som ändå ingen kommer att gå på som hör den här.
Jag vet inte.
Troligen inte. Så är det just att det här har vi befinner oss rätt i tid. Så att det är så, om man jämför med julottan, som där händelserna, det var mitt i natten, sägs det ju, som Jesus föddes. Men här är det verkligen tidigt på morgonen efter sabbaten.
Så är det.
Och då får man del lite extra. Men absolut, som du säger.
Och gå igen på en långfredagsgudstjänst.
Ja, det kan verkligen rekommendera det.
Men då ska man också gå sen på
man kan inte sluta påsken med långfredagen.
Det kan man, men det känns dumt.
Det är inte bra.
Nej.
Ska vi gå över på påskdagen?
Ja.
Kanske här? Eller hade du något mer att
tillägga? Nej, jag vet inte. Nej, vi går över det.
Ja, då kommer ju den här Markusevangeliet som vi läser i år. Kommer just texten om de kvinnorna vid graven här. Ja. De är lite olika många beroende på vilket evangelium man läser. Det tror jag alltid har sagt någon gång tidigare. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesu kropp. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. Fortsätter lite där, men det tyckte jag, det kan få räcka. Mm. Och här är ju hela den här fantastiska historien. De kommer dit. Sen har jag aldrig riktigt fattat hur de hade tänkt sig att komma in i graven.
Nej.
Och smörja kroppen. Nej. När de visste att det låg en stor sten framför.
Ja.
Men det är ett mysterium, som man säger i kyrkan.
Ja.
Men de kommer dit för att smörja kroppen och möter en tom grav.
Mm.
Och dessutom sitter en man i lång vit dräkt sittande där till höger. Det är väldigt tydligt, konkret också, att han sitter till höger. Inte till vänster, utan nu sitter han till höger.
Inte i mitten,
utan till höger.
Mm.
Inte snett upp under taket eller sådär. Och så är det glädje liksom. Ja, eller först är de rädda, de blir rädda såklart. Vem skulle inte vara det om jag plötsligt kom till min farfars grav och den var tom och då sitter en ängel där och säger han har uppstått.
Ja.
Det är klart att jag skulle, nu träffar jag aldrig min farfar, men han sa nog aldrig att han skulle uppstå.
Nej.
Så att det, jämförelsen haltar väl lite grann. Men man kan ju föreställa sig vad man tror. Liksom.
Klart det är skräck först.
Ja, visst. Och vad lär man sig om att folk som ute går efter döden, de är ju inga goda människor.
Nej, oftast inte. Sig,
utan man tänker att det är spöken och sådär.
Men här går Jesus.
Här är han borta och lindorna ligger kvar, står det någonstans också. Och det är också väldigt konkret.
Ja.
Så att det, ja, det, men det, är en, det går ju inte heller, det går inte...
Nej, och där sen när lärjungarna förstår att han är tillbaka, det händer ju lite händelser här och sådär. Den glädjen och skammen, att den som snabbt lämnade honom, Petrus får ju upprättelse som har förnekat och får en ny chans att... Lika många gånger som han förnekade sig att han älskar Jesus.
Vi är tillbaka igen på ett av mina favoritställen, just det här med... Säg att du älskar mig.
Ja,
älskar du mig? Ja, jag älskar dig. Älskar du verkligen mig? Jag älskar dig. Men är du verkligen? Håller du mig kär? Ja, jag gör det. För mina får på bete, säger Jesus. Det är fantastiskt, det är starkt. Alltså. Det är
den som liksom förnekade, den fick bära kyrkan. Ska bygga min klippa. Och så vidare. Nej, men det är ju starkt liksom.
Det
har gått i några dagar i sorg och så kommer han, får de skämmas lite kanske, och bli glada. Det är ju fantastiskt.
Ja, precis.
Och sen vandrar han ju ända till han sticker upp då.
Ja, vi får ju ofta frågan när vi har påskvandringen där, när dog Jesus?
Ja.
Han dog på påsken. Ja, men sen då? Han uppstod och blev levande, men när dog han sen? Då levde han till han blev gammal.
Ja.
Så här. Och sen att vi säger, men vi tror att han lever fortfarande.
Ja. Det blir ju väldigt diffust också.
Det blir jättekonstigt för dem.
Så. Sen var det något barn vid något tillfälle som sa att, ja men sen åker han ju upp där efter liksom x antal dagar och hur det här barnet nu tryckte sig.
Mm.
För det blir klart att det blir diffust för oss.
Inte bara jag är inte bara för ett barn, utan det är
hallå?
Det är inte så att man tar det naturligt. Alltså,
nej,
det är klart att det händer. Så, utan, det är ju, och det är ju också en, såklart en ständig pågående diskussion. Och vad är det här med uppståndelse? Ja. Menar man på riktigt att Jesus uppstod kroppsligen?
Ja.
Och det vill man ju då visa att han gjorde.
Ja.
Dels för att Thomas kan känna honom, spikålen. Och dels för att han äter tillsammans med dem. Han får grillad fisk där och så käkar han den. Och det signalerar man ju tydligt att det inte är ett spöke som sitter där, utan det är kroppsligt uppstånd i Jesus. Ja. Bara ordet, alltså, det finns på annan dag påsk sen, som vi inte tar upp idag, så är rubriken möte med den uppståndne.
Ja.
Och redan där, det är så...
Ja,
jag får lite annödel på att säga, bara hör rubriken, för det är så stort, det är så fantastiskt.
Ja,
möte med den uppståndne. Liksom bara att man får ett möte med den uppståndne.
Mm. Inte många som får.
Nej, det är, eller så är det många som får det, beroende på hur man ser det.
Ja.
Vi har ju väldigt mycket möten i kyrkan.
Ja.
Ibland kan det också vara med den uppståndne. Oftast är det med kyrkoherden eller med någon arbetsgrupp eller sådär. Men ibland får vi också ett möte med den uppståndne.
Ja.
Och i sällsynt lyckliga fall så kan man hitta Gud även i kyrkan, som någon sa. Ja.
Jo, men du är väldigt sällan få möta en ögon mot öga i fysisk
form. Inte i fysisk form. Nej, det kan jag nog säga att de flesta inte har gjort.
Ska vi avsluta med en psalm? Eller?
Ja, eller en sång, eller vad det nu är. Den finns ju en gammal barnsalmbok.
Ja, mysigt.
Ja, och den tänkte jag ta. Jag tror att du känner igen den första versen väldigt väl.
Ja, det är säkert. Oj, ja. Kul.
Nu dansar solen på himmelen, nu är det påskdagens morgon. Nu är han fri, nu är han glad, Jesus Kristus uppstånden. Han kom tillbaka från våld och död, han hittar vägen till livet. Nu är han fri, nu är han glad, Jesus Kristus uppstånden. Nu vill jag skratta och sjunga högt, nu är det påskdagens morgon. Nu är jag fri, nu är jag glad, Jesus Kristus uppstånden. Nu får jag leva i tro och hopp och en gång möta dig, Jesus. Då är jag fri, då är jag glad, med Jesus Kristus uppstånden.
Vilken fantastisk sång. Jag har ju bara hört första versen hur många gånger som helst.
Ja, för den ingår ju i vår påskspel.
Påskspelet, ja.
Här och då kunde vi första versen tre gånger eller något
sånt. Ja, och det här blir en hela cirkeln sluts, ja, på något sätt. Tack för ett fint samtal, Kjell.
Ja, tack själv.
Det här är viktigt. Mm. Hörrni, som sagt, ta hand, som sagt har vi inte alls sagt, men hörrni, ta hand om varandra och ta hand om er själva. Och verkligen stark uppmaning att när det här kommer nu, att ni hittar någon kyrka på skärtorsdagen och så på långfredagen och så på påskdagen.
Verkligen.
Det tycker vi, det rekommenderar vi starkt.
Det gör vi, det är vår rekommendation för den här gången.
Ja. Hörrni, ha det så bra, kära vänner, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!